God måndag alla ledamöter av Ålands lagting. Vi inleder denna vecka med frågestund och vi har 16 december, klockan är 13.00. Föredras första punkten frågestund enligt bestämmelserna i 38 paragrafen, första momentet lagtingsordningen 5/2023-2024. Enligt 39 paragrafen i arbetsordningen så avgör talmannen vem som ges ordet för att ställa en fråga. Talmannen har rätt att förklara frågestunden avslutad även om alla anmälda frågeställare inte beretts tillfälle att framföra sina frågor. En fråga får räcka högst en minut och svaret på frågan får ta högst 2 minuter. Efter svaret får frågeställaren och ministern yttra sig högst 2 gånger och de här anförandena får räcka högst 1 minut. Talmannen har rätt att avbryta diskussionen när hen anser den ställda frågan tillräckligt belyst. Lagtingsledamoten Christian Wikström inleder och ställer sin fråga till minister Arsim Sekai. Varsågoda.
Tack, herr talman. Landskapsregeringen med ansvarig minister Sekai i spetsen har meddelat OHS att OHS ska spara pengar och sparåtgärder. Och en mängd sparåtgärder har redan vidtagits. Min fråga är enkel. Hur kommer dessa sparåtgärder att påverka Ålands hälso- och sjukvård?
Minister Sekai, varsågod.
Tack talman, tack för frågan ledamot Wikström. Det är ju som så här att vi har ju en ekonomisk verklighet att förhålla oss till även inom den här verksamheten. Och jag upplever att styrelsen tar det här på högsta allvar, men även sjukvårdsledningen tar det på högsta allvar. Det finns ett gediget arbete bakom de här så kallade inbesparingskraven eller de här justeringarna som man gör nu i verksamheterna för att det inte ska påverka den vårdkvalitet som vi ger till ålänningarna. Och utifrån de beskrivningar som jag har fått från ledningen men också från styrelsen så känner jag mig tillfreds.
Tilläggsfråga 1 till ledamoten Wikström.
Tack för svaret ministern. I min mening så innebär kanske det som vi har talat om mest, det så kallade vikariestoppet. Att alla som arbetar på OHS får arbeta hårdare för att få verksamheten att gå runt. Och på vissa håll inom organisationen kan bli svårt att få saker och ting att gå ihop. Underbemanning så leder som regel till att antalet sjukskrivningar stiger och HES blir ansedd som en mindre attraktiv arbetsgivare. Landskapsregeringen visar återigen här att man slår på de sjuka, dels nu via nedskärningarna men också via avskaffandet av sjukkostnadsavdraget. Kommer de här besparingsåtgärderna att fortsätta inom OHS? Är det de sjuka som ska betala alla färjor och ministerns egen lön?
Tilläggssvar 1, minister Sekai.
Tack talman. Tack för alla frågor här, ledamot Wikström. Jag ska ta mig an några av dem som jag anser ändå är väsentliga. Att det finns en ekonomisk verklighet på OHS som jag anser att styrelsen och ledningen har tagit sig an på ett seriöst och bra sätt för att det inte ska påverka vården. Sen pratar vi om vikariestopp. Det finns inget vikariestopp per se att det skulle vara ett totalstopp. Det gör det inte. Utan man gör en ändamålsprövning enligt en rutin som man ännu inte tillämpar. Det finns svart på vitt idag i verksamheterna en rutin som säger att man behovsprövar. Och man slutar automatiskt att ringa in. Och det tror jag är klokt. För att det är som så att alla verksamheter har ju flöden. Ibland är det högre och ibland har man utrymme för att hjälpa till på en annan enhet. Och då anser jag att det är ganska klokt att använda resurserna på ett klokt sätt också. För att vi ska ha möjlighet att ge ännu mer vård för pengarna.
Ledamot Wikström, andra tilläggsfråga.
Tack herr talman. Jag undrar vidare om alla pooltjänster är tillsatta. Det genomfördes ju en reform inom tjänstemannalagen, vilket som ministern känner till. Så jag undrar, är alla pooltjänster tillsatta eller avser man tillsätta allihopa? Sen har vi också jämställdhetsaspekten att tänka på. Vi vet att kvinnor är mer sjukskrivna än män. Och både liberaler och socialdemokrater pratar ofta och mycket om jämställdhet. Men i praktiken så är det sen annorlunda. Man skriver rapporter, anställer tjänstemän som ska arbeta med jämställdhet. Men i praktiken så skär vi nu ner på kvinnodominerande yrken. Som dessutom skadar både de sjuka och de svaga. Och hur är det egentligen med vikarierna? Hur stor andel av dem är kvinnor egentligen? Jag skulle tro att det är närmare 100% av de som drabbas av de här nedskärningarna som är just kvinnor, som är vikarier inom sjukvården. Men kanske ledamoten har svar på frågan. Är pooltjänsterna tillsatta och hur stor andel är kvinnor som drabbas? Tack.
Ledamot Sekai, andra tilläggssvar.
Tack, talman. Tack, ledamot Wikström, för frågorna. Låt mig bara säga det som den här regeringen har gjort den här mandatperioden. Jag tycker att du glömmer bort löneharmoniseringen. Det är en jättesatsning. Och den går direkt till personalen på HS som får ett visst antal miljoner här. Och det är en fantastisk justering som vi är väldigt nöjda med. Så där görs en satsning. Jag tycker vi ska vara väldigt nöjda med det. Men sen vill jag också säga att visst, det är klart att det är en kvinnodominerad bransch. Det är det. Och det är klart att och det blir också så att det kommer vara fler kvinnor procentuellt sett som påverkas av just de här förändringarna eller anpassningarna. Men de är inte ovanliga i en verksamhet där man har vikarier, att ibland så behöver man trappa ner med vikarieanskaffningen och anpassa sig utifrån de ramar som man har satt.
Tack för det. Det var första frågan avklarad. Och följande går till ledamoten Mika Nordberg som ställer sin fråga till minister Camilla Gunell. Varsågoda.
Tack, talman. I våras så lyfte jag en fråga i samband med frågestunden, och det gällde då vårt åländska körkortsregister och hur åländska yrkesförare då så att säga drabbas utav det att vårt körkortsregister på Åland inte är kompatibelt då med bland annat det finska som upprätthålls utav Trafikom och även det europeiska, som gör att när dessa yrkeschaufförer är och kör till exempel i Europa och blir stoppade, så kan de inte så att säga kollas upp i ett register att de har den här yrkeskompetensen då som finns på våra körkort som heter kod 95. Och i samband med att vi hade den första frågestunden då så skulle ansvarig minister kolla upp den här saken, och jag lovade återkomma i frågan, och nu har det gått ett antal månader och nu är vi här, så jag tänkte då fråga att hur står det till med vårt åländska körkortsregister och kompatibiliteten?
Minister Gunell, första svar på frågan.
Tusen tack till frågan, ledamoten Nordberg. Och ledamoten Nordberg är så hygglig så han aviserar i förväg att han kommer att ställa en fråga. Det uppskattar jag väldigt mycket. Och jag har det glädjande beskedet att meddela ledamoten Nordberg och lagtinget att sedan den 22/8 detta år så fungerar det här systemet, så att också åländska förare då med yrkeskompetensbevis i det här kod 95 finns med i det internationella systemet. Och det här vore naturligtvis värt ett pressmeddelande. Jag förstår inte varför våra tjänstemän är så blygsamma, men det här är ett mycket väl utfört arbete av både infraavdelningen och fordonsmyndigheten. Man har påtalat den här problematiken till Trafikom, och Trafikom har åtgärdat problemet. Och det har möjliggjorts nu på grund av det nya åländska körkortsregistret tillsammans då med ett väldigt gott samarbete med Trafikom. Så saken är nu på banan.
Ledamot Nordberg, första tilläggsfråga.
Tack, talman. Det här var ju, tror jag, goda nyheter för både oss här i lagtingen men också den yrkeskategori av yrkesförare som rör sig ute på vägarna. Så att, förstår jag det rätt då, så blir en yrkesförare stoppad idag av den finska polisen till exempel, så kommer våra åländska körkort upp då i den finska polisbilens dator så att säga, så att de kan ha koll på det. Och för att undvika en ytterligare tilläggsfråga så är min fråga att Är det samma sak som gäller då om man till exempel nere i Tyskland blir stoppad? Kommer det upp då av den så att säga, information som den tyska polisen har tillgänglig?
Minister Gunell, svar på första tilläggsfrågan.
Ja, det har ju varit lite komplicerat det här systemet. Jag tror det heter EU-CARIS. Så består av flera moduler, bland annat RESPER som är ett och sen ProDrive-net. De åländska körkorten har funnits i det här RESPER-systemet men inte i det här andra ProDrive-net. Och i det gamla systemet där har man sett då vilka körkortsklasser man har och om man har ett giltigt körkort. I det här nya systemet, där ser man också nu då yrkeskompetensbeviset och kod 95. Så att nu har man kommit ett steg vidare, tagit fullt kliv ut i det internationella systemet. Så nu tog det här fungera fullt ut, vare sig den åländska bilen befinner sig i Tyskland eller något annat europeiskt land.
Fråga. Tillfället är därmed slut och vi går vidare på listan där nästa talare är ledamoten Alfons Röblom som ställer sin fråga till minister Jesper Josefsson. Varsågoda.
Så det här, ja. Tack talman. Jo, i april i år så kunde vi läsa att landskapsregeringen hade antagit antal förordningar gällande djurskyddet. Men att landskapsregeringen avsåg att föra djurskyddslagen, en ny djurskyddslag för Åland till lagtinget inom detta år. Det här är ju en fråga som har varit uppe ett antal gånger och diskuterats en hel del i samhället och börjar ju med ett medborgarinitiativ i tiderna att det behövs en ny djurskyddslagstiftning, att den nuvarande åländska lagen är generellt hållen och svårtydd etc. Så min fråga till ministern, miljöministern är egentligen det att när kommer vi att se ett förslag till ny djurskyddslag för Åland och kommer det i så fall att vara en egen lag eller är det en blankettlag av rikets?
Minister Jesper Josefsson, svar på frågan. Varsågod.
Tack talman och tack för frågan. Det här är en väldigt viktig lagstiftning som berör många ålänningar och som Röblom nämnde så var det också ett medborgarinitiativ kring det här förra mandatperioden. Och man har kommit ganska bra bit på vägen med de här förordningarna. Att man har täppt till det som har varit det mest akuta. Och jag diskuterar också med OMHM som gör mycket av de här tillsynerna att det också sparar mycket arbetstid. Det förenklar. I vanliga fall kanske man tänker att mer byråkrati leder till mer arbete. Men i det här fallet så ledde de här förordningarna också till ett enklare jobb för OMHMs personal som gör det viktiga arbete. Och sen gällande djurskyddslagen i sig så förhoppningen var att kunna presentera det redan i år. Men sen när tjänstemännen började sätta sig in i det i detalj så visade det sig vara betydligt mer omfattande arbete än vad man har tänkt. Men man håller på att ta fram ett lag-PM för tillfället. Och det är för tidigt att säga om det ska vara en blankettlag eller en helt egen lag. Men de konstaterar ändå att vi behöver vissa skillnader även om vi tar blankettlag. Det är också det som ställer till det här lite är också behörighetsfrågorna och det är kopplat till självstyrelserevisionen och det är en anledning eller egentligen grundanledningen att det här drar ut på tiden att det är mycket frågor kopplat till det också som behöver klareras innan vi börjar lagstifta om det.
Första tilläggsfråga ledamot mot Röblom.
Tack talman. Jo, det har gått nästan lite troll i det här eftersom att först så väntar ju landskapsregeringen länge på att den finländska lagen skulle komma någonstans och det drog ut på tiden. Och därför så påbörjades ju arbetet med de här förordningarna då för att göra det förtydliga det man kunde under resans gång och det är ett bra arbete. Det är en stor lagstiftning och bygger ju sen i sin tur i fortsättningen på massor med EU-reglering. Så det är inte allt för enkelt. Och det ska bli intressant att se hur vi går vidare med det. Man ser, nu är det så att det finns ju en hel del lagstiftning i röret på miljöområdet hos ministern. Jag tänker det är vattenlag och vattentjänstlag och nu en stor djurskyddslag. Upplever ministern att det finns tillräckligt med resurser för det här viktiga arbetet? Är det tillräckligt prioriterat? Och kopplat just till djurskyddslagen, hur ämnar ministern förankra de åländska anpassningar och sånt som behöver göras med fältet, sektorn?
Minister Josefsson, svar på första tilläggsfrågan.
Tack. Om jag börjar med sista förankringsarbete så tycker jag att den modell och arbetssätt man gjorde när man tog fram förordningarna funkar väldigt bra. Jag har också förstått att det har uppskattat att man hade flera informationstillfällen och också diskutera med de organisationer som jobbar med till exempel med OPF och liknande. Så det kommer ske i så nära förankring det bara går i ett sånt här arbete. Men som sagt, mycket är gjort av det som mest akuta med hund, häst och kattförordningen. Så vi är väldigt god bit på vägen. Men just att hinna med all lagstiftning, det är utmanande, utan tvekan, också på lagberedningens håll. Så det kommer bli att vi behöver prioritera, men vi har en resurs som jobbar just med djurskyddslagen åtminstone.
Andra tilläggsfråga, ledamoten Rövblom.
Tack, talman. Så när tror då miljöministern att vi kan se en djurskyddslag, eller lag om djurens välfärd, om man så vill, på lagtingets bord?
Minister Josefsson, svar på andra tilläggsfrågan.
Tack. Jag vågar inte lova någon, men min förhoppning är förstås ändå att kunna presentera någonting fortfarande i år, men troligtvis så blir det nästa år. Men jag kan bara säga vad jag hoppas på och låta de sakkunniga och tjänstemännen jobba på.
Tack till ledamoten Rövblom och minister Josefsson. För följande frågeställare är ledamoten Veronica Törnros som riktar sig till minister Arsim Sekai. Varsågoda.
Talman, både ministern och jag känner väl till hur sjukvården har utvecklats eller avvecklats i Sverige. Det är allt fler vårdpersonal som lämnar för att arbetet är för tungt och icke längre stimulerande. Köerna blir längre. Och det är helt enkelt på vissa ställen omöjligt att få tag i folk. När landskapsregeringen nu går ut med sina sparbeting så pekar man med hela handen. Samtidigt så skuldbelägger man personalen i en sån enkel fråga eller simpel fråga som julfesten. Därför att, citat, alla kan ju ändå inte komma. Nej, så är det när man jobbar skift. Det finns aldrig något tillfälle när alla kan komma, oberoende om det är nyårsafton eller julafton. Min fråga är därför, tycker ministern att det här är det allra bästa sättet för OHS att gå vidare med en kraftigare ändamålsprövning av timvikarier?
Minister Sekai, svar på första frågan.
Tack talman, tack för frågan ledamot Ernros. Det är ju så här att jag står ju inte här och hittar på att vi ska göra en ändamålsprövning, utan det finns en rutin svart på vitt där man måste göra en ändamålsprövning när en situation uppstår och man behöver fylla en lucka. Och det är ju det som man ska sjösätta nu. Så på det sättet är det ingen ny rutin, utan det är ju någonting som OHS skulle ha arbetat med sedan tidigare. Sedan vill jag också poängtera, vilket jag gjorde i den här tidigare med ledamot Wikström, att vi gör en fantastisk satsning nu de här närmsta åren på OHS. Och jag tycker inte vi ska glömma bort att vi på totalen gör OHS mer attraktiv som arbetsgivare genom den löneharmonisering som genomförs den här mandatperioden. Så att det här hänger ihop med den helhet och en vilja och ett uttryck för oss att göra OHS till en attraktiv arbetsgivare.
Första tilläggsfråga, ledamot Törnros.
Talman, jag har aldrig sagt att ministern står här och hittar på. Det uttalande förstår för ministern själv. Men däremot säger jag så här med egen erfarenhet från sjukvården att det finns någon sorts form av övertro på sjuksköterskeyrke. Låt oss ta en sjökapten som exempel. Ingen jag upprepar, ingen skulle ta en sjökapten som har arbetat på Roropax-fartyg och följande vecka sätta in han på ett tankfartyg som befälhavare. Därför att vissa delar i deras utbildning och deras erfarenhet går att så att säga är gemensam och kan räknas till godo. Men vissa andra delar är ju helt specifika. En sjuksköterska som jobbar på inre medicin går ju inte att plocka per automatik och sätta in på kirurgiska avdelningen. Finns ju inte ens på kartan att hon eller han skulle kunna göra ett fullgott arbete där. Hur resonerar ni kring den frågan?
Minister Sekais var på första tilläggsfrågan.
Tack talman. Jag vill poängtera i den här frågestunden att det är inte vi i regeringen som sitter och gör den typen av ändamålsprövningar, utan vi har den kompetens som vi behöver för att kunna göra det här på allra bästa sätt. Sedan är det så här också, det är svårt att dra paralleller till på sjösidan och operativt sett så har vi en struktur för att hantera vikariesituationer där vi måste säkerställa de som faktiskt jobbar med de uppgifter som de gör också kan klara av det. Det är också en del av det här. Du kan inte plocka in vem som helst, var som helst. Det är rimligt. Men det finns verksamheter som liknar varandra till mångt och mycket och man har säkert kanske till och med gått och arbetat på olika avdelningar. Och då måste man pröva det. Så det här, det sker ju en prövning, men inte att man ringer in per automatik. Det tror inte jag är klokt. Utan man har den rutinen, man har haft den rutinen länge. Så det är nu som man väljer att tillämpa.
Andra tilläggsfråga, ledamoten Törnros.
Talman, min uppfattning är nog att sjukvårdspersonalen, hälso- och sjukvårdspersonalen inte går och drar fötterna efter sig och sitter på kanslier och löser sudoku. Även fast det eventuellt skulle råka finnas en liten lucka i det absoluta arbete som behöver utföras. Jag känner att vi har ingen samsyn där. Min uppfattning är att vårdpersonalen i princip arbetar hela tiden nu. Och det ni från landskapsregeringens sida förväntar er är att de ska jobba ännu mera än vad de tidigare har gjort. Och det bekymrar mig faktiskt. Det bekymrar mig alldeles på riktigt. För jag ser hur utvecklingen har gått i Sverige. Jag ser vad som har hänt där. Och jag ser att det är den linjedragning som landskapsregeringen nu verkar ha gått in för, och jag kan inte förstå vem som ska göra den här ändamålsprövningen klockan 04.00 söndag morgon när det rings in att nu är två sjuksköterskor borta. Vem ska göra
den? Svar på andra tilläggsfråga, minister Sekai, varsågod.
Tack talman. Ja, det är ju inte varken lagtinget eller landskapsregeringen som kommer göra den ändamålsprövningen. För jag tror vi hade varit ganska kassa på det. Utan jag tror att vi har tillräcklig kompetens för att göra de här prövningarna. Dessutom har vi precis gjort olika processflödesmätningar bland annat på OHS som visar på att det finns ganska bra potential inom vissa delar att faktiskt göra det mer optimalt. Och det är det styrelsen går in för också. Däremot så jag är helt medveten om att alla gör sitt allra yttersta och allra bästa på OHS. Men det finns alltid möjlighet att förbättra. Och den gång som man lägger av och tror på att det inte går att förbättra, ja då står det verkligen illa till. Tack.
Frågan är därmed hanterad och vi går vidare på listan. Nästa frågeställare är ledamoten Stellan Egeland som riktar sin fråga till lantrådet Katrin Sjögren. Varsågoda.
Tack talman. Under de två dagar av debatt om sjukdomskostnadsavdraget som vi fört här i lagtinget så har lantrådet varit på andra uppdrag. Så vi har fått föra debatten utan lantrådet. Regeringsblockets ledamöter samt ministrar har förklarat att den totala bristen på kompensatoriska åtgärder beror på tidsbrist. Ett ställningstagande för det här lagförslaget är helt beroende av hur kompensationerna kommer att utformas. Med anledning av detta så vill jag ha ett rakt svar på följande frågor. När började man planera för slopandet av detta avdrag? Och när fattade landskapsregeringen beslut om att slopa detta avdrag?
Lantrådet Katrin Sjögren svar på frågan.
Talman, inledningsvis får jag beklaga att jag inte hade möjlighet att vara på plats förra veckan på grund av andra åtaganden som jag inte kunde ändra på. De var också viktiga och seriösa till sin karaktär. När det gäller sjukdomskostnadsavdraget så aviserades det från skattebyrån att man befann sig i en ohållbar situation. Och då hade man två vägar att välja. Det ena var att slopa sjukdomskostnadsavdraget och det andra var att finjustera det väldigt, väldigt mycket. Och det var ett besked som kom under våren. Man ska också dra sig till minnes att effekterna kommer först 2026. Alltså man kommer att kunna göra sina avdrag i beskattningen när man gör deklaration för skatteåret 2024. Och jag är fullständigt väl medveten om den kritiken som finns och den är befogad. Och det här är en sak som det arbetas väldigt intensivt på i landskapsregeringen nu. För att kunna nå de grupperna som sjukdomskostnadsavdraget var beräknat att underlätta för. Så att vi arbetar med frågan och räknar med att vi snarast ska kunna ha svar till lagtinget.
Första tilläggsfråga, ledamoten Ekeland. Varsågod.
Tack, talman. Jag har framför mig här en mejlkonversation mellan en jurist på landskapsregeringen som den 12 mars har skrivit följande till skatteförvaltningen. Det har tagits ett beslut av Ålands landskapsregering att avskaffa det åländska sjukdomskostnadsavdraget helt från och med den 1/1/2025. Vi önskar således att det görs parameterändringar i skatteförvaltningens datasystem som speglar detta. Som sagt, det är daterat den 12 mars. Då har man alltså fattat det här beslutet enligt det här mejlet. Anser lantrådet att detta sköts i demokratisk ordning då man föregått lagtingets beslut och meddelat skatteförvaltningen om avdragets slopande hela 5 månader innan lagförslaget förts till lagtinget?
Svar på första tilläggsfråga, lantrådet Sjögren.
Talman, så erfaren politiker börjar lagtingsledamot Egeland också vara, att det går inte att genomföra någonting förrän lagtinget har sagt sitt. Och den deadlinen som finns är nu under hösten. Men det är helt skäligt att man för en dialog med näringsliv, med skattebyrån, vad landskapsregeringen har för planer. Så att det är självklart på det viset. Och det här handlar ju också om en lagförändring som lagtinget har på bordet nu. Självklart är det på det viset att lagtinget fattar sitt beslut och landskapsregeringen har att rätta sig efter det. Och också skattebyrån.
Andra tilläggsfråga, ledamoten Egeland.
Tack, talman. Självklart så har vi full förståelse för att man måste föra en dialog om de planer man har. Men det här handlar ju inte om en dialog om de planer man har. Jag kan upprepa mig. Det har tagits ett beslut av Ålands landskapsregering att avskaffa det åländska sjukdomskostnadsavdraget helt från och med den 1/1/2025. Vi önskar således att det görs parameterändringar i skatteförvaltningens datasystem som speglar detta. Det här mejlet från den 12 mars visar ju på att man faktiskt har föregått lagtingets beslut. Det visar också på att man har haft väldigt god tid på sig att ta fram de kompensatoriska åtgärderna som vi under hela debatten har fått höra att man inte har hunnit. Jag frågar lantrådet, varför har man inte hunnit det?
Avslutande svar på tilläggsfråga, lantrådet.
Talman, har man rudimentär erfarenhet av socialpolitik så vet man att det är många parametrar som ska vägas in. Och det handlar också när det gäller socialpolitisk lagstiftning och riktade insatser. Lagstiftning och finansiering. Och det är ett arbete som pågår alldeles tydligt nu. Och jag får upprepa det jag sa. Ledamot Egeland citerar ett mejl av en jurist i landskapsförvaltningen. Nu säger lantrådet så här. Vi ska ta fram kompenserande åtgärder. Landskapsregeringen kan ingenting göra förrän lagtinget godkänner lagförslaget och godkänner finansiering. Lagtinget har den lagstiftande makten och landskapsregeringen har den verkställande makten. Landskapsregeringen kan heller inte fungera på det viset att landskapsregeringen är totalt bakbunden och inte kan göra saker och ting och förbereda lagframställningar, budgetar och finansiering till lagtinget. Så lantrådet upprepar och säger kompensatoriska åtgärder ska fram. De ska riktas till de som bäst behöver det. Det som var ursprungsmeningen med sjukdomskostnadsavdraget. De som är sjuka och de som lever på marginalen. Så säger lantrådet.
Tack för det. Frågeställningen är därmed över. Och följande på talarlistan är ledamoten Ville Valve som riktar sin fråga till minister Mats Perama. Varsågod.
Talman, den här frågan berör regeringsprogrammet där det står att under mandatperioden kommande åren fram till 2035 ska 5 nya frigående fartyg införskaffas samt 8 linfärjor, mindre färjor. Vi är nog många som blev lite förvånade för 4 dagar sedan då ministerkollegan Gunell via Ålands Radio meddelade att det här målet inte längre är aktuellt. Det är inte längre aktuellt med 13 nya fartyg. I regeringsprogrammet står emellertid också att för finansiering av denna omställning i sin helhet anhåller landskapsregeringen hos Finlands regering om extra anslag. Och jag frågar därför, har finansministern och finansavdelningen slutat arbeta med ansökningar om extra anslag för detta?
Minister Perama, svar på första frågan.
Herr talman, för det första vill jag säga att i likhet med ledamoten Nordberg här tidigare så har ledamoten Valve då förberett mig på att han kommer att ställa en fråga om detta ämne och jag tycker det är synnerligen bra. Ändringsbudgeten för detta år där då ett intentionsavtal avsiktsförklaring har skrivits med statens skärgårdstrafiksbolag Finnferries och där man då menar att det finns en möjlighet att samordna kompetenser för att skapa bästa möjliga utveckling för skärgårdstrafiken också här på Åland. Vi bedömer nu att det finns en klar möjlighet att konvertera också befintliga fartyg till mera fossilfri drift och bygga om fartygen delvis så att de på det sättet anpassas för ett modernt kundbehov om vi använder det uttrycket. Och därför så bedömer vi nu att behovet av att förnya fartygsflottan är något mindre än tidigare. Men som svar på frågan gällande extra anslag, landskapsregeringen kommer att förbereda ett äskande om extra anslag som ska presenteras för lagtinget för ett eller möjligen ett plus några optionsfartyg. Där vi då kommer att be att lagtinget lämnar in en ansökan till Ålandsdelegationen om just detta.
Första tilläggsfrågan, ledamot Valve.
Tack. Det sistnämnda klargör ju svaret något. För då tolkar jag finansministerns svar som att för finansiering av denna omställning i sin helhet anhåller landskapsregeringen hos Finlands regering om extra anslag. Men jag tolkar finansministerns svar som att helheten har minskat från 13 färjor till en till två färjor som kan vara aktuella.
Svar på första tilläggsfråga, minister Perraman.
Herr talman, det är landskapsregeringens bedömning just nu. Det är självklart att planerna finslipas hela tiden och det gryende samarbetet mellan förutnämnda aktörer och landskapsregeringen. Så det kan ju komma en skeden där man bedömer någonting annorlunda. Men med bästa kunskap just nu så finns det faktiskt potential i att konvertera en del av fartygen, en del av de frigående fartygen och möjligen då framöver också finns det potential som vi bedömer det att konvertera också linfärjor för den trafik som bedrivs med linfärjor. Så svaret i det här skedet är rätt entydigt så att vi bedömer inte att behovet av att fördyra fartygsflottan är lika stor som då det fattades beslut om i samband med regeringsprogramskrivandet som i sin
andra tilläggsfråga, ledamoten Valve, varsågod.
Talman, jag är nöjd så jag tackar för svaret på frågorna.
Frågestunden till den delen avklarad och vi går vidare till ledamoten Andreas Kahnborg som vill rikta sin fråga till minister Jesper Josefsson. Varsågod.
Tack talman. Landskapsregeringen skriver i sitt regeringsprogram att jordbruk är en basnäring som är oundgänglig för att säkra självförsörjningen av livsmedel. Jag instämmer till 100% med meningen, även om jag hellre ska definiera det som jord- och lantbruksnäringen för att visa att hela yrkeskåren är viktig för det åländska samhället. Men min fråga till minister Josefsson är: vilka åtgärder avser landskapsregeringen att inom en snar framtid vidta för att säkerställa en välmående och tryggad jordbruks- och lantbrukssektor?
Minister Josefsson, svar på första frågan.
Tack för frågan och tack för den lilla frågan som jag gärna hade kunnat fått på förhand, så ska jag kunna förberett och fundera mer än två sekunder med allt som händer och sker. Jordbrukspolitiken är ju väldigt komplex i sig och mycket styrs ju via CAP-planen och de programperioder som sker. Och utrymme däremellan perioderna är inte särskilt stora, men viss flexibilitet har man givetvis. Det som har varit efterfrågat och som kom upp när vi höll på att bilda regering och skrev regeringsprogrammet var just det mer det strategiska och långsiktiga arbetet inom sektorn och just behovet av en livsmedelsstrategi. Och det arbete planerar vi på att inleda nu början av 2025 och tanken är att vi ska ha också en politisk referensgrupp och den strategin kommer jobba väldigt nära alla olika aktörer inom den här branschen. Det sträcker ju sig. Det är väldigt brett om man bara tänker vad som berörs av en livsmedelsstrategi. Så det kommer att vara ett ganska stort men väldigt viktigt arbete. Också lägga lite ramar och inriktning på kommande programperiod. Men som sagt, inom själva programperioden så har man ramar att röra sig via och också medel. Det som kanske har varit aktuellt senaste åren är just arbeta mer strategiskt kring bevattning och se till bygga upp en bevattningsinfrastruktur. Och det är något vi planerar att titta vidare på bland annat. Men som sagt, det är mycket som sker inom den här branschen.
Första tilläggsfråga, ledamoten Kahnborg.
Tack talman. Jag utvecklar vidare. Förra veckan debatterade vi höjning och indexering av avbytarstödet. I samband med det så ställde jag en fråga till minister Josefsson om man hade för avsikt att se över avbytarlagstiftningen. Jag vill bara säkerställa att jag förstår ministern rätt, så jag ställer den igen. Avser landskapsregeringen att under denna mandatperiod göra en fullständig översyn av avbytarlagstiftningen och inkomma med förbättringar för de lantbruk som har inriktning på någon form av djurproduktion på Åland? Och vid vilket tillfälle kan vi då förvänta oss att en sådan översyn sker?
Minister Josefsson, svar på första tilläggsfrågan.
Tack. Jo, själva avbytarsystemet är ju en viktig pusselbit i hela jordbrukssektorn och lantbrukssektorn. Som sagt, det mycket kommer styras, som jag ser det, via den här livsmedelsstrategin. Och det har lyfts behov. Det är länge sedan nu, snart 10 år sedan man reformera avbytarstödet, så den är i behov av uppdateringar. Men jag kan säga som så, jag tror inte att vi kommer hinna reformera det helt och hållet under den här mandatperioden. Vi har väldigt mycket lagstiftning i röre som vi knappt hinner med redan som det är. Men jordbruksbyrån kommer att börja titta på det här och kanske utforma som ett lag-PM åtminstone under mandatperioden.
Andra tilläggsfråga, ledamoten Kahnborg.
Tack talman. Jag citerar åter regeringsprogrammet för regeringen Sjögren 2. Landskapsregeringen eftersträvar att de åländska lantbruken ska ha samma konkurrensvillkor som i motsvarande i närliggande regioner. Anser faktiskt ministern att införande av påföljdsavgifter i flyghavrelagstiftningen och den avsaknade helhetsuppdateringen av avbytarstödslagstiftningen är i linje med denna mening som man själv har tagit fram, då dessa klart avviker från närliggande regioner på ett sådant vis som skapar sämre förutsättningar och konkurrensvillkor för åländska jord- och lantbruk?
Svar på avslutande tilläggsfråga, minister Josefsson.
Tack talman. Jo, det här med att ha samma förutsättningar och konkurrensvillkor som närliggande regioner och helst bättre har väldigt stor tyngdpunkt i regeringsprogrammet och för mig personligen att sträva efter. Och fördelen med vår självstyrelse är också att vi kan vara bättre inom vissa områden. Sen att vi är en ö och det faktum att vi har självstyrelsen medför utmaningar på andra håll. Så man får försöka hitta kompensationer. Gällande det här med påföljdsavgifter, så och även i Finland, om du bryter mot en lag så får du böter i slutändan. Det som är unikt för Åland och vår självstyrelse är att vi kan införa påföljdsavgifter som då tillfaller Åland. Och därför måste man sätta med det i lagstiftning, annars blir det ett vite och en bötes som tillfaller staten. Så därav, så det är inget nytt på så sätt. Tack. En sekund kvar.
Och därmed är den frågan avklarad. Minister Jesper Josefsson kan stanna kvar i talarstolen för nästa frågeställare, ledamoten Anders Holmberg, som riktar sig till just minister Josefsson. Varsågod.
Talman, sommarsäsongen är över. Turismen på Åland går mot en lågsäsong. Jag tänkte vi skulle prata lite ekonomi, näringspolitik och turism och coolcation. Jag är lite intresserad nämligen om ministern har haft några diskussioner tillsammans med övriga landskapsregeringen om framtiden kring turismen och Visit Åland, samt vilka åtgärder som landskapsregeringen avser att vidta för att hjälpa till och stimulera turismen framöver.
Minister Josefsson, svar på första frågan.
Tack talman och tack för frågan. Det är väldigt mycket på gång inom det här och vi använder begreppet attraktionskraft som innefattar turism, men också förstås oss alla som bor här. Och turismen i sig väger också upp för oss som bor här. Alla skapar aktiviteter och restauranger med mera som vi ålänningar kan ta del av i vardagen. Vi håller på, det kommer synas också i budget 2025 ett mer samordnat arbete kring det här. Mellan bland annat Visit Åland, Ålands näringsliv och landskap, att vi jobbar mer närmare tillsammans. Och vi håller just nu på också att utarbeta det kommande resultatavtalet med Visit Åland. Jag ska om en kvart springa över till stadshuset och ha möte med samordningsgruppen för, som tar fram färdplanen för turism. Där bland annat då Ålands näringsliv, Visit Åland, Högskolan, Åland Living, Mariamstad och någon aktör som jag säkert glömmer bort nu är med. Så det pågår väldigt aktiva dialoger inom det här. Och målsättningen är också att satsa på att just platsutveckling, att ta fram aktivitet, till exempel discgolfen är ett bra exempel, som det är något fysiskt som kommer oss ålänningar till gang, men också som lockar hit turister, att det är något vi vill satsa vidare på, och troligtvis så kommer det också finnas inslag av det i budgeten som kommer för 2025.
Första tilläggsfråga, ledamoten Holmberg.
Talman, tack för den informationen. Det var just därför jag lyfte det här i min fråga också, för att avtalet med Visit Åland går ju ut nu 31/12/2024, varför jag tycker att det är viktigt att vi liksom från oppositionen hör lite hur ni jobbar med det här, va? Och coolcation som du nämnde, så det är ju en ny trend, va, som innebär att många turister söker sig norrut. Jag menar, det är liksom, och jag reagerar väl egentligen på ett uttalande där i en intervju då från Visit Åland där man lyfter fram det här då, och man tyckte att det var fiffigare, som man uttryckte sig, att satsa på närområdena än att liksom erövra nya marknader och se utanför Åland och så vidare. Och kanske börja kommunicera med andra språk. Då ställer jag mig frågan liksom till landskapsregeringen nu när man ska ha de här diskussionerna. Är det här någonting som landskapsregeringen och ministern omfattar? Ska vi inte börja vidga våra vyer? Och borde vi inte också liksom hitta nya turister som vill komma till Åland?
Svar på första tilläggsfråga, minister Josefsson.
Svaret på den frågan är enkelt, och det är ja, vi borde. Men sen att faktiskt göra det så är ganska svårt och resurskrävande. Just för Visit Ålands roll, och det kräver väldigt mycket resurser, ekonomiska resurser helt enkelt, att marknadsför sig väldigt brett. Därför har man valt rent strategiskt, och sett till det budgetmedel man har jobbat med, så är det, man får mest för pengarna helt enkelt att rikta sig till närliggande regioner. Men man försöker förstås att få hit fler, men man kan inte ha aktiva marknadsföringskampanjer i fler länder. Det räcker helt, i så fall måste vi välja bort något istället, och det tror jag inte att vi vill. Däremot så säger jag just att satsa på, vi återigen tar discgolfen som exempel, att det i sig lockar hit som inte kräver traditionell marknadsföring.
Andra tilläggsfråga, ledamoten Holmberg, varsågod.
Talman, nej men så är det. Och jag menar, om man tittar nu på vad som händer nere i Europa, så jag menar, den europeiska resekommissionen liksom, de förutspår här nu liksom att turismen i Medelhavet liksom mellan juni till november tappar uppemot 10% av sin turism, för att man söker sig till nya marknader. Och vi ser ju här hur Lappland växer väldigt enormt. Det är liksom, och där tycker jag då liksom att vi borde ju hänga på det tåget på något vis, för vi behöver turismen. Och jag menar, om vi går tillbaka till det här avtalet, så det går ju ut här nu 31/12. Och där är det ju ett resultatavtal. Har landskapsregeringen följt upp det här resultatavtalet nu? Är man nöjda med vad som har hänt? Och sen sista frågan egentligen då, att avser då landskapsregeringen att komma med era visioner nu då, och coolcation och det framtida arbetet kring det här, som ett meddelande till lagtinget, eller kommer vi bara att få liksom se vad som händer i budgeten? Tack.
Avslutande svar på tilläggsfråga, minister Josefsson, varsågod.
Tack, talman. Just det här med uppföljning och av resultatavtal så är intressant, och något man borde bli betydligt bättre på. Och nuvarande resultatavtal, ska jag vara ärlig, det är ganska svårt att följa upp. Det finns inte så mycket att följa upp. Det är ganska vida skrivningar. Och det är något jag själv har funderat ganska mycket på, att hur kan vi utforma resultatavtal som man kan följa upp på bättre sätt. Och jag också diskuterar med den nytillträdda veden för Visit Åland att man kanske borde ha mer uppföljningstillfällen och infotillfällen, att hur Visit Åland arbetar och hur turistläget ser ut, bland annat för hela lagtinget. Att mycket av Visit Ålands jobb, om vi bara pratar Visit Åland, så ser man ju inte på Åland, för det är ju kunder utanför Åland som ser deras arbete. Så Men också just att kunna följa upp och se vad man faktiskt får för de pengar vi lägger.
Tack för det. Frågan som avslutade dagens frågestund. Nästa plenum hålls idag 14:00. Tack för det.